lyssnar på Bonusmorsorna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär.
Med mig, Marina Matic.
Och Ida Somé. Hello, hello, hello!
Oj, 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 vad glada. Varför är vi så glada idag?
Ja, men vi poddar ju i samma rum för första gången. Ja, men det här kommer bli ett sånt flummigt avsnitt,
nej,
känner jag.
Det tror vi alltid, men det blir alltid jättebra.
Ja, fast idag sitter vi ju bredvid varandra.
Ja, och i vad? Får vi vara ärliga om det?
Nej.
Jo, jo.
Klart vi ska. Vi gör det vi måste för att det ska funka.
Precis.
Vi sitter i en bil.
Exakt. Vi sitter i den stökigaste, skitigaste bilen ever, och det är min.
Och varför sitter vi här?
Varför?
Ja, vi sitter här för att vi för första gången har träffats.
Ja, ja,
ja. Real life. Ja. Ja, i och för sig, det var ju det du sa första gången vi poddar tillsammans.
Ja.
Jätteroligt att äntligen träffa dig.
Ja, detsamma. Alltså det här har vi ju väntat på i ett år, sa vi inte det?
Mm. Ja. Det känns ju som att man har träffats många gånger innan och känt varandra väldigt länge.
Ja, ja, men det gör det ju. Det var ju liksom inga konstigheter och säga hej, jag får säga.
Vad kör du upp? Och det var det.
Ja.
Ja, och vi har även en gäst med oss här idag.
Tredje person.
Ja.
Som sitter och skrattar åt oss här.
Ja.
Och det är ju Caroline! Woo! Välkommen till oss!
Yay! Tack!
Vill du berätta lite om dig?
Ja, men jag är väl med för att jag har vuxit upp i en bonusfamilj. Jag heter Caroline. Jag har vuxit upp i en bonusfamilj. Jag väntar mitt första barn. Jag har inga egna bonusbarn. Utan jag kan bara prata utifrån mina erfarenheter som bonusbarn och som vuxet bonusbarn.
Och jag tänker, det är det som vi kände var lite kul, att få in en vuxen person som har levt i en bonusfamilj som barn. Och få liksom lite sånt perspektiv, tycker jag.
Mm. Det är roligt.
Ja. Så tog vi tillfället i akt här nu när hon var med på en roadtrip.
Ja, precis. Jag tänker också, liksom, man har ju så många funderingar hela tiden som bonusmamma. Gör vi rätt? Gör vi fel? Är det för hårt? Är det
nu kommer facit.
Ja, men precis. Hur kommer barnen ta detta här i framtiden? Vad kommer de tycka och tänka om hela deras uppväxt? Liksom? Mm. Så att vi hoppas ju på att Karo ska bana väg för oss. Här. Ja. Så vi vet hur vi ska hantera framtiden här framöver. Men du, Karo, vill du kanske ta och berätta hur din bonusfamilj ser ut?
När jag blev bonusbarn. Det var ju min mamma då som träffade en ny man. Så det var jag och min lillebror och sen mamma. Och han, min bonuspappa då, hade ju ett barn sedan innan. Och jag var väl 11 tror jag när de liksom träffades. Och så tror jag var 12 eller något sånt när de flyttade ihop. Vi bytte i stad, vi flyttade in från Karlskoga till Örebro. Så det var ju mycket sån omställning. Hela så, men det var ju gick ändå ganska smidigt. Och sen så har ju det tillkommit, precis som i din familj, en liten. Eller hon är inte så liten längre. Men hon var liten då.
En liten 21-åring.
En liten 21-åring. En liten sladdis. Som tillkom till familjen. Typ, vad blir det? Ett år efter att de hade flyttat ihop.
Ungefär. Och de flyttade ihop ett år efter att de hade träffats?
Ja, okay. Ungefär.
Då gick det ändå rätt
snabbt. Nej, de flyttade ihop 9 månader efter. Något sånt där. De träffades december 99, tror jag. Mm. Och sen flyttade vi in efter att jag slutade fyran. Och det måste ha varit 2000 som jag slutade fyran. Jag tror det.
Men minns du hur det kändes att få ett syskon? Så som i, för det där var ju liksom inte ett helsyskon. Kunde du känna någon skillnad?
Mm, ja, alltså mitt första minne av honom var ju, om du menar, alltså
nej.
Hans barn. Nej,
nej, jag menar
syskon.
Ja, ja, precis. Ja.
Jaha. Ja, alltså, men det var ju, man var ju så pass, jag var ju 13 då när hon föddes. Så jag kände mig nästan som en förälder till henne. Mm.
Men du kände ingen avsjuka?
Nej, utan mest att det var häftigt. Mm. Att jag äntligen skulle få en lilla syster. Jag hade ju längtat så efter en lilla syster. Jag hade ju bara en lillebror. Och sen hade ju han då en bror, eller en son. Så jag fick ju bara bröder. För jag hade ju bara äldre systrar. Och så äntligen fick jag en lilla syster. Så det var inga sån avundsjuka eller att något skulle vara konstigt. Så. Sen hade man väl kanske önskat att det var liksom ens helsyskon. Men hon har ju blivit det ändå. För att man har ju vuxit upp ihop.
Men kunde du känna någon gång så här, när du åker till, eller åkte till din pappa, att hon var kvar där? Kunde du känna att det var jobbigt? Eller...
Ja, men också lite skönt för att hon var ju så liten.
Ja.
Mm, lite att man såhär, för enkelt fick man en liten paus.
Ja, mycket gråk,
men jag längtar ju mycket efter henne hela tiden. Och sen som sagt, jag var ju så pass mycket äldre så det blev ju en så pass åldersskillnad att det var ju först när jag var vuxen som man kunde typ prata och umgås med henne. Mm. För att de första åren är det ju bara liksom... ligga på golvet och sparka och sen leka med leksak. Alltså så här, det fanns ju inget... Det var ju typ när jag var typ 17-18, när hon var så här 4-5. Det var då som man... Och då hade jag ju slutat åka till pappa.
Mm. Mm.
Då var jag ju hemma jämt.
Jag funderar på... När din mamma och bonuspappa träffades så var du ju 11, sa du.
Mm.
11, 12, 13. 12 flyttade ihop, 13 blev du liksom stora syster. Mm. Det var ju ganska mycket som hände under en väldigt känslig period av ens uppväxt.
Mm.
Kan du känna att det blev jobbigt? Att det gick för snabbt? Eller, ja, du vet det här med att få helt plötsligt nya familjemedlemmar. Eller kände du att det ändå liksom...
Vi hade nog, för att eftersom när de flyttade ihop så flyttade de inte riktigt ihop. Alltså de bodde i grannlägenheterna med varandra.
Ja,
det skulle man haft.
Och det var med i tidningen och allting. För att det var ju, de var ju särbos fast de var sambos. Typ, ja. Så vi hade ju på något sätt vårt egna. Alltså vi hade ju vårt egna liksom, alltså vi kunde gå in och stänga in oss där om det blev för mycket med, för min då bonusbror har liksom mycket, alltså mycket trauma bakåt sig och diagnoser och så. Han är fosterbarn då. Och när det blev för mycket för honom och för oss, då kunde vi gå in till oss och stänga in oss liksom. Så man fick en paus. Men sen tror jag det var... Nu kan jag inte minnas om det var när min lilla syster skulle, när de insåg att de väntar barn, att de, nu kanske vi borde bo ihop. Eller om det skedde liksom efter att de hade flyttat ihop. Jag minns inte. Men i alla fall då flyttade de ihop i hans lägenhet. Och då blev det ju mer intensivt liksom. Och sen gick ju allt väldigt fort.
Mm.
Så att ja, men...
Men var det en stor omställning?
Jag flyttade ihop för att det blev ju så trångt.
Mm.
Vi var ju liksom 5 personer i en 4. Så jag hade eget rum. Tack och gud för det. Mina bröder då delade rum. Och sen bodde ju mamma och hennes man. Eller jo, de var gifta då. Och lilla bebisen i ett rum. Så vi flyttade till husen då.
Mm.
Då hon var typ 10-11 månader.
Men om du hade fått dela rum med någon där så kanske du hade upplevt det som en mycket jobbigare period, va?
Det märkte jag ju på dem.
Ja, precis.
På brorsorna liksom, att de tyckte att det var jobbigt.
Mm.
Även om de hade liksom största rummet och allt sånt där så blev det ju att det blev ju litet för dem, såklart.
Mm. Mm. Jag tänkte med tanke på att du sa att gode gud att de hade ett eget rum. För jag tänker att det är ganska vanligt att barn just i den åldern vill ha sitt space.
Precis.
Mm. Så får man inte det då.
Och så är det tonåring och de är också så här... 12 och 11 då, jag var 13.
Mm.
Alltså, hormoner överallt.
Mm.
Så det var ju väldigt så tacksamt att jag kunde ställa. Sen var ju vi vägg i vägg. Alltså, det var ju så här, jag hörde ju allt. Och de hade sin så här, tv med sin PlayStation. Som spelade precis in i mitt öra. Det låg så. Men, ja.
Du kunde ändå stänga dörren efter dig.
Precis. Och få vara i fred.
Ja.
Så det var ju viktigt att få. Och jag, det tror jag, de hade säkert önskat det också. Och de tyckte det var väldigt skönt då när vi flyttade till hus. Det tror jag att de satte de två på varsin våning faktiskt till och med. Så skulle få
paus.
Paus.
Avstånd och paus. Precis.
Den ena källaren.
Ja, vi äldsta. Det är jag hamnade i källaren. Och de, nej, de hamnade faktiskt. De fick jag övervåningen och jag hamnade i källaren. Så. Ja. Ah, gud.
Ja, vi har ju fått in lite frågor som vi tänkte ställa.
Mm.
Men jag vill först fråga, alltså jag har en fundering. Jag har ju förstått det som att du har en väldigt bra relation till din bonuspappa idag.
Mm.
Någonting jag tycker är ganska häftigt med tanke på att han inte varit där sedan du var väldigt liten.
Nej, precis.
Jag tror att det går. Det är enklare att skapa en bra relation om man får börja med ett litet barn.
Mm.
Du var ju ändå liksom nästan tonåring när han kom in i ditt liv. Och han har ju ändå lyckats som vuxen, som bonusförälder, att skapa den här trygga och kärleksfulla relationen till sitt bonusbarn där idag. Kan du dela med dig av något som din bonuspappa har gjort som du känner har bidragit till detta här? Något specifikt eller?
Jag tror att det var att han ganska fort klev in i, alltså att han är också en vuxen i det här hemmet. Han försökte aldrig ta liksom en plats att jag är en förälder. Men jag finns här som en förälder.
Mm.
Jag kommer dyka upp och liksom, du kan räkna med mig liksom. Men jag förväntar mig inte att du ser mig så.
Mm.
Jag tror att det är något sånt liksom, att han
fanns
sen där. Sen vet jag inte om han, alltså om det bara är hans naturliga liksom så som han är. Eller om det fanns en tanke. Men sen också att de hade ju ett väldigt tydligt, så här, alltså mamma och han då, hade ju väldigt tydligt att det här är vårt hem.
Mm.
Och vi tillsammans är en enhet.
Mm.
Och det har ju såklart format oss till att bli en familj, även om jag har pappa liksom, men han är ju sin egna enhet och vi är väl någon sorts enhet med honom också. Men det är här vi har liksom hemma.
Ja, lite kärnan.
Precis.
För er.
Och sen kanske det sett annorlunda ut om min riktiga pappa hade varit, alltså jag hade varit typ varannan vecka barn eller, för jag var ju varannan helgbarn.
Mm.
Det kanske hade sett annorlunda ut då, för då kanske det hade funnits, alltså två, vem vet. Men jag tror att det var något sånt att de var liksom så enade i att vi är en familj.
Mm.
Och vad vi gör och inte gör är upp till oss. Liksom.
Men jag tänker, kunde du någon gång försöka, för så kan jag känna som bonusmamma, att man ibland hamnar i de här situationerna där det känns som att barnen så här försöker spela ut föräldrarna mot varandra. Och även som biomamma kan jag så här, hamna i sådana situationer där mina barn vill försöka spela ut mig och deras pappa. Kan du minnas liksom att som något tillfälle?
Jag kan inte komma på något så här. Jag kommer ihåg den där gången när jag gjorde så där. Men jag var inte ett snäll tonåring. Alltså, så, de fick nog ha med mig att göra. Så att jag, alltså han har säkert fått höra fler än en gång att han minsann inte är min pappa och han ska inte bestämma över mig och bla bla bla. Men jag tror att hans motsvar var oftast då, men åk till honom då. Och så får du se hur kul det är. Typ.
Men han hanterade det.
Ja.
Mm. Jag tror man måste kunna hantera det som vuxen. Inte bara bli rädd eller bli liksom stött eller någonting. Man är vuxen liksom. Man bara hanterar det.
Precis. Nej, och det är nog också en fördel att han har aldrig varit rädd för oss. Eller så här, rädd att vad vi säger och gör ska påverka till exempel hans och mammas relation med varandra och sånt där. Utan har han sagt nej till oss, då kommer hon också säga nej till oss. För att det har de liksom. Så upplevde jag det i alla fall.
Mm.
Men ja, han har väl fått höra. Alltså det var säkert långt upp i, kanske i vuxen ålder också. Men att han minns han inte. Och nu är han, alltså så här, jag kallar ju inte honom pappa eller något sånt. Jag säger, eller när jag presenterar honom för att inte behöva gå igenom släktskapet, ja, då kan jag säga det här är min pappa. Men jag säger inte så här hej pappa. Nej, så
till honom.
För jag har ju min pappa. Mm. Liksom, och han får ju heta det. Och så får jag liksom säga namnet. Men det var också typ så här, jag tror han blir 25 eller något sånt. Innan jag kunde liksom tänka att han faktiskt var en fadersfigur på det sättet. Att han faktiskt har funnits där på det sättet. Så. Men han har ju alltid gjort det. Funnits där.
Men fanns det tillfällen, jag tänker på din riktiga pappa och mamma. Fanns det tillfällen där du försökte spela ut dem mot varandra? Eller typ så här, nu fick jag inte det här hos mamma, då drar jag till pappa. Eller?
Ja, och det var ju vanligare.
Ja.
Och det var ju också vanligare innan vi flyttade in till Örebro. Att det kunde bli att man, för då var ju pappa nära. Så då kunde det minsann bli att man ringde. Men, och jag minns ju något så här tillfälle när vi verkligen hamnade i bråk allihopa. Mamma, jag och min lillebror. Och sen så det där pappa kom dit. Jag tror att det var någon av oss som ringde honom. Och bara, mamma är jättedum, bla bla bla, jag ska flytta hem till dig. Bla, så här. Och så kommer han dit och så får han höra liksom, ja, han får behöva mamma och säga. Och vi var står där och bara, och han bara så här, nu har mamma rätt. Alltså så här, skärp er.
Så de var ändå ganska enade också.
Ja. Och det tycker jag de har varit jämt. Alltså jag tror aldrig de har varit osams om uppfostran kring oss. Men det har också nog varit att mamma fått tag i mycket.
Mm.
Och sen har han bara hängt med.
Mm.
Medans det var säkert mer diskussioner med min bonuspappa. Men att de, alltså med bonuspappa och mamma. Men det är ju för att de är liksom gifta och lever ihop och ni vet. Alltså så här, man är ju inte alltid överens med sin partner.
Nej, men
mot barnen var de ju alltid enade. Mm. Liksom. Och sen kunde de ta den diskussionen. Man kunde ju höra på kvällarna ibland. Och så här, men alltså det där kanske vi, där? Ja, precis, ja. Det där kanske har varit onödigt. Så här. Aldrig att de bråkade eller så, utan mer att man hörde att det diskuterades dagen. Mm. Som man kanske gör jämt. Mm.
Ja. Det gör man nog rätt ofta i alla fall.
Analysera, hur gick det egentligen?
Ja, men precis.
Varför gjorde du sådär?
Men hur var det? För jag vet, vi pratade lite innan vi började spela in.
Mm.
Och då pratade vi lite om hur det var, liksom, om du mindes hur det här steget från att vara du, din mamma och bror till att din bonuspappa kom in i familjen.
Mm.
Om det steget var jobbigt eller?
Ja, alltså vi hade ju varit som en enhet vi tre och varit väldigt tajta för att mina föräldrar, vi hade ju levt vi tre i 5-6 år. Något sånt blir det väl.
Mm.
Och det blir klart att det blir konstigt när det kommer in en till person som också har ett barn. Som första mötet med det här barnet var att jag fick en kul, eller liksom en boll i huvudet. Ni vet, sån här bollhav.
Mm. Mm.
För mamma skulle ju introducera honom för oss. Och oj, vi råkade träffa min kompis på Max.
I bollhavet.
Ja, och då så här, var vi i bollhavet. Och sen så kom han in där, det här barnet liksom. Och jag vet att min mors pappa kallade honom för Allan. Och det är inte hans namn. Men jag trodde han hette jättelänge. För att han var Allan Brallan. Han var så här, någon som var härjig. Men han hette inte så. Så jag kallade honom för detta. Men det första han skulle hälsa på mig, det var att kasta en sån här boll i huvudet. Och det är sån grej som sitter i. Och då var jag ju också så här, men gud. Jag skulle behöva ha. För att ihop med han. Liksom, som har den där stökiga ungen. Liksom. Fy. Och jag trodde ju inte att det skulle vara något som håll. Eller höll. För att det hade ju aldrig varit någon. Alltså hon har ju kompisar i sitt liv och jag vet inte vad de hade för relationer så här, såklart, för man är för ung och oskuldsfull, men hon hade ju män som hon träffade och umgicks med liksom. Men det var ju aldrig någon som fastnade, det var aldrig någon som liksom så här, så man tänkte väl inte att det här är bara någon. Och sen så började han liksom vara där jämt och kom så här, när vi skulle vara med mamma på fredagskvällen och kom han och skulle äta mat med oss och så här, störde liksom. Men sen eftersom allt gick så himla fort så tror jag bara, man bara hängde med.
Mm.
Det fanns liksom inte så mycket annat.
Men du har aldrig känt så här att du har blivit arg typ på din mamma för att hon... Alltså nu tänker jag i början där, inte nu, men
nej.
Då.
Nej.
För att hon tog in han eller att det kändes liksom...
Nej, jag tror att fördelen var att vi faktiskt inte flyttade in till honom.
Mm.
Och jag tyckte bara det var skönt att komma bort. Jag trivdes inte i skolan, jag trivdes inte i stan. Jag tyckte bara det var skönt att jag skulle få typ starta om. Och vara mer fokuserad på det. Och sen så att vi skulle bo bredvid honom då, som vi alltid träffade varenda jävla helg. det var nog mer de såhär, tankarna. Så att jag tror att det kan vara, alltså att det var bra att vi typ bodde ihop fast vi bodde isär i början. Sen vet jag att det är ju såklart inte funkat för alla. De hade ju bara tur som att just den lägenheten bredvid hans var ledig. Mm. För han bodde ju där, han hade ju redan bott där i flera år. Och sen dök den här lägenheten upp. Och så fick mamma den. Så det var ju bara ren tur. Annars hade hon flyttat ihop direkt. Mm. Fast förhoppningsvis är något större än fyra.
Dina föräldrar, alltså biologiska föräldrar, hade ju en bra relation.
Mm.
Mm. Umgicks de utöver... För jag har fått vi har fått två frågor här som är lite kopplat till detta. Mm. Och den ena är så här. Hur bra vänner behöver bioföräldrarna vara inför barnet?
Mm.
Utöver att inte bråka och bete sig illa mot varandra inför barnet.
Alltså. Mm. Alltså de hade ju en, och har fortfarande en väldigt vänskaplig, uppfattar jag det som i alla fall, relation. Det var nog känsligt i början eftersom mamma valde att gå från pappa.
Mm.
Han ville inte skilja sig, hon ville skilja sig. Det var känsligt i början. Men då var ju vi så små. Alltså jag var ju som sagt... Alltså vi... När de skilde sig 93 tror jag. Så bodde vi kvar i huset och sånt där. Pappa flyttade bara ut. Min brorsa hade inte ens fatten. Vi flyttade för huset. Han bara... Men pappa då? Ska inte han med? Så här, men pappa har inte bott här på ett år. Mm. För att han kom ju hem och hälsade på oss och liksom så här. Så de har ju alltid haft en väldigt bra relation, vad jag uppfattat det som. Men inte så att de umgås. Inte så att det är liksom att de skulle gå ut och göra någonting eller så här, utan de var bara inte osams.
Mm.
Och vi, alltså vi umgicks aldrig så här. Ja, jag tror vi någon gång åkte typ på någon semester ihop. När de inte hade någon annan partner. Så åkte vi till Kolmården.
Mm.
En sommar. Det vet jag.
Men hur gammal var du då?
8 kanske.
Mm. Jag tänker så här. Om du tänker tillbaka. Och om de hade fortsatt umgås.
Mm.
Hade det varit någonting som hade varit positivt? Eller känner du att det var bra att de var tydliga med att det inte skulle bli dem igen?
Mm.
För jag tänker, jag har ju en sån tanke kring bioföräldrar som umgås mycket. Att man kanske inger ett visst hopp till barnen.
Mm, ja.
Och att de liksom inte kommer ur det här hoppet. Utan när de väl då träffar sin nya bonusförälder så inleds den relationen med en besvikelse för att hoppet för att mamma och pappa ska bli tillsammans igen har liksom bara... Så det blev liksom ännu en skilsmässa för dem.
Ja.
Så jag vet inte vad du...
Nej, men det hade jag nog inte... Alltså så här, jag tycker att det var bra att de ändå hade liksom tydliga med att de har separerat. Och att när de träffades så var det liksom dels för att vi skulle åka till pappa. Då, och att det var liksom så här, man träffades på stan för att vi bor i en jätteliten stad. Det är klart att man kommer mötas. Så att jag tycker att de höll en bra så här, det fanns inga, sen finns väl alltid en sån här liten så här, åh, hoppas de för att vi ska vara en familj igen.
Mm.
Men eftersom vi var så små också när de skilde sig så minns jag typ inte så mycket av att pappa fanns hemma hos oss, utan de har ju alltid varit isär för mig, nästan. Det finns så här små minnesbilder av sitta i soffan och kolla på tv och pappa låg bredvid liksom på lördag morgnarna. Men annars har jag inte så mycket minnen av att de var ihop, utan det var ju typ någon semester men inte så mycket mer. Vi firar inte jul eller...
Nej, det var min nästa fråga. Högtider, födelsedagar.
Ingenting sånt ihop.
Hur kändes det då?
Men det var alltså det är klart man saknar sin andra förälder när man... För vi firade ju jul. I början firade vi jul med farmor. Oftast. Och jag minns, jag tror inte mamma var med då. Efter skilsmässan. Det kanske hon var, det får hon stå för. Men... så det har varit... Ibland har han kommit till oss när vi fyller år. För att det är enklare. För att då bjöd kanske mamma in... Alltså mina fastrar och sånt. Så om de kom och farmor kom och sånt där. Då kom ju han. Men annars så... låter tågen här. Annars så firades liksom våra födelsedagar och sånt. Och alla andra högtider isär. Man åkte. Man fick få två jular. Och sånt där. Sen har inte vi firat så mycket andra högtider. För att både jag och min bror fyller på påsk. Så påsk blev ju liksom vår födelsedag. Och nyår blev varannan gång. Eller hos mamma. Så att det är bara julen som har varit sådär. Att man har åkt lite.
Mm.
Inga andra.
Men då är det ändå lite så. I alla fall så som jag tänker. Att det viktigaste för ett barn med frånskilda föräldrar. Det är egentligen att konflikterna inte ska uppstå.
Precis. Mm.
Sen om man umgås eller är vänner eller så. Kanske inte spelar så jättestor roll. Så länge man inte bråkar. Så länge man inte... prata skit om varandra. Så länge man liksom ändå upprätthåller respekten på det sättet. Sen behöver man inte tycka om barnen. Men vi är vuxna, vi kan spela teater om det skulle behövas. Det kan inte alltid man känner för att prata med personen eller träffa personen eller så. Men att man liksom håller barnen ur det.
Jag har aldrig hört någon av dem säga något ont om den andra.
Mm.
Utan mer så här, men du vet ju hur de är.
Ja,
såna.
Men för det tänker jag, det tror jag att de gjorde rätt. Att de liksom höll, även om de kanske har varit osams eller så, att de höll er utanför det. För jag tror att
det har säkert funnits konflikter och det har säkert varit saker som har hänt, men det har aldrig märkts
mot er.
Nej. Inte vad jag, sen får väl min bror stå för om han vet någonting annat, men det tror jag inte.
Men jag tror också lite så här, alltså, det är klart att man aldrig kan vara 100% glad för allt och alla. Men jag tror också att det är viktigt när man är irriterad över en viss situation. Att man också förklarar att det här kan uppstå i alla relationer. Om man lever tillsammans, om man inte lever tillsammans, om man är vänner. Det har inte att göra med att det är din mamma eller din pappa. Utan det har att göra med att vi är människor. Men att man liksom inte gör det till att det är just din förälder. Som är dålig. Nej. Utan det är bara en sak som just nu kanske är lite störande.
Ja. Och jag tror mamma sa någon gång att, så här, de har ändå valt att skaffa barn ihop.
Ja.
Så vid något tillfälle har de ju ändå liksom känt att det här är någon... jag vill dela någon del av mitt liv med dig för evigt, uppenbarligen. För att du fick två som du måste dela med den personliga livet. Och då får man ta det även om man går isär. Att så här, vi har fortfarande de här två som inte har valt att komma till livet. Som inte har valt oss som föräldrar. Men vi måste göra det bästa för dem. Liksom.
Men försöker jag tänka med mina barn. Att även om inte jag och deras pappa alltid kommer överens. Försöker jag ändå tänka liksom att de ska inte behöva lida.
Nej.
Utan vi får bara försöka. Sen är det såklart att det kommer situationer när man inte kan kanske komma överens om allt. Men att man som sagt ändå försöker liksom.
Det finns ju en anledning till att man har gått isär.
Ja, men precis.
Ja, men jag tror det som är fel många gånger som många gör det är att man pressar situationer. Att man försöker en sak men att man pressar och försöker göra det till någonting som det inte går att få det till. Det är då det blir... fel. Det är då det blir jobbigt och kvävande och frustrerande och kontrollerande och allting som alla upplever. Men att försöka, det är ju lättare än att pressa
någon. Ja, precis.
Det är det jag känner. Liksom. Jag tror många, men framförallt mammor har en tendens till att vilja pressa en situation till att bli som de vill att det ska vara. Jag talar lite utav egen erfarenhet och utifrån hur jag själv hanterade allting i början efter min skilsmässa. Men jag är ju glad att jag kom till insikt om att det här kommer ju inte, det här liksom, det var vidare, liksom, släpper vidare i mitt liv.
Alltså, man förvärrar ju bara.
Men ha lite självrespekt också, tänker jag.
Och självinsikt.
Men självinsikt och självrespekt, liksom, du är ju värd. Du själv är ju värd lycka och glädje och ett fint liv.
Mm.
Och barnen kan få det bra ändå.
Mm.
Men att man liksom bara utesluter konflikterna.
Mm. Ja, och framförallt inte ha dem inför barnen i så fall.
Nej, precis.
Jo, att man håller det och gör det snyggt.
Så mycket man kan utanför. Ja.
Mm. Landar inte in barnen.
Nej, så många gånger som vi har sagt.
Ja, jag kommer att säga det jättemånga gånger.
Men Caroline, du och jag, vi är ju systrar. Mm. Jag var nog inte så tydlig med dig i början, kom jag på. Att
jag... Och jag har inte sagt att jag har två äldre systrar.
Nej, precis. Du har ju faktiskt mig och en till stora syster. Och vi har ju samma pappa.
Mm.
Och vi har väldigt olika upplevelser om han. Du har ju haft lite mer här, även om det var varannan helg, så har det ju varit... varannan helg. Jag har ju inte riktigt haft så, utan jag har ju nästan bott hos min mamma på heltid. Förutom när din mamma och pappa levde ihop, då var jag lite mer så här varannan helg. Men jag minns ju en period där pappa träffade en ny kvinna.
Sen, som hade barn då?
Som hade barn, hon hade två barn.
Mm.
Jag var ju dock inte där alls under den perioden. Men det var ju du och våran lillebror. Mm. Så, för din lillebror är ju även min lillebror. Vill du berätta lite om det och hur det var? För det var lite mer turbulent.
Ja, ja men där var det ju mer alltså, att det var hennes barn och hans ungar.
Mm.
Alltså, så här, vi
det var en stor skillnad.
Ja, vi var ju bara några som kom och tog plats. Den upplevelsen fick jag. Vi fick ju dels inget eget rum, utan vi hade, det var som en gång mellan vardagsrummet och in till där pappa och hans sambo då hade ett rum, och sen hade hennes dotter ett rum. Hennes son bodde inte i samma stad, bodde hos pappan, liksom deras pappa. Och det här genomgångsrummet, det blev vårt sovrum. En våningssäng fick vi där. Och sen så stod det lite någon soffa och lite så här. Så vi kunde ju aldrig stänga om oss.
Hur ofta var ni där?
Vi var där en annan helg. Så vi kunde inte stänga om oss. Vi fick liksom inte ha något privat så. Och när hennes son då kom upp, då fick jag bo i tältsäng inne hos hennes dotter. Och sen bodde liksom killarna i det här andra rummet. Och alltså det var ju som sagt, vi var mest i vägen kändes det som. Vi ja men hon skällde väldigt mycket på min brorsa till exempel, att han, eller vår brorsa då, att han åt för mycket och han äter om huset, men bara hade här två dagar eller två dygn, så här, ta det lugnt. Hon ville inte ha oss inne, vi skulle vara ute hela tiden, oavsett väder. Alltså det var verkligen så här, och vi fick inte behålla några grejer där. Allt skulle packas ner och tas hem igen när vi åkte hem. Så att vi fick inte känna liksom att det där var vårt hem.
Men du har ju verkligen upplevt två helt olika sidor här.
Mm.
Först den här sidan med din bonuspappa som verkligen har tagit till sig er som sina barn. Och sen då den här bonusmamman som absolut inte riktigt kunde släppa in. Ja,
som jag aldrig skulle se som en bonusmamma. Alltså så här, för att hon var inte där. Hon var pappas tjej.
Men kunde pappa liksom gå in och försöka styra upp? Eller var det liksom att han backade och lät henne hållas? För jag tänker, skulle Sebbe till exempel bete sig så där när mina barn kommer? Alltså jag hade ju så här, nej, det här går inte jag med på. Alla barn ska behandlas lika här.
Inget som jag, alltså så här, jag minns för att han sa till, för allt det här med att vad vi åt och inte åt. För hon var ju en sån
vet man kan höra nu för tiden, de kallar dem för mandelmammor. Alltså man ska inte äta för mycket, man får inte bli tjock och så. Mm. Och där var han väl så här, men låt ungen äta liksom. Mm. Så här, om han vill ha en till korv, men låt han äta det. Mm. Sådär. Men jag tror att han inte ville ha någon konflikt framför oss. Sen blev det ju ändå, för de gick in typ i något rum och tjafsade liksom.
Men då stod han ändå upp för det.
Ja, fast han skulle kunna stått upp med mer.
Mm.
Absolut.
Såklart.
Så det var ingen som blev ledsen när de gick så här.
Nej. Gud, nu var jag tvungen att tänka vad du sa. Ja, nej. inte han heller.
Men nej, det var ju väldigt så. Alltså han skulle kunna stått upp mycket mer. Sen kanske man förväntade sig mer. Och han kanske gjorde saker som man inte såg.
Mm.
Men som jag minns det då, så tyckte jag inte att han tog liksom vårt parti tillräckligt. Mm. Att de ens flyttade in, alltså så här, när de flyttade ihop, att de inte ens flyttade in någonstans där vi fick plats.
Mm. Ja, men eller att vadå, hennes dotter fick ett eget rum, men du kunde väl dela ett rum med henne i så fall.
Ja.
Alltså bara få sova någon annanstans när det finns ett rum med plats.
Nej, jag fick en tältsäng där.
Ja, men du förstår vad jag menar. Okej, om alla har kanske inte råd med en bostad som har ett sovrum till alla barn, men man kan dela.
Ja.
Men här tycker jag att vi har ett typiskt exempel på lite, jag vet inte om det var sist du sa det eller gången innan, Marina, att är man inte beredd på att bli en bonusmamma eller att man inte vill.
Om man inte kan ta sig an någon annans barn så ska man inte bli bonusmamma.
Precis.
Och är man inte skapt på det sättet så tycker jag inte man har där att göra.
Nej, precis. För jag känner att det här är verkligen ett sånt exempel där hon kanske inte riktigt var beredd på det. Mm. För jag minns en gång när jag sa till henne, hur känns så, för jag var ju mycket äldre, alltså jag var ju typ tonåring när det här skedde.
Mm.
Och då vet jag att jag sa till henne, hur känns så att vara en bonusmamma då?
Mm.
Och då sa hon, nej men jag är inte er bonusmamma och jag kommer aldrig bli det. Och det är typ enda gången jag träffar henne.
Mm.
Så jag tänker att hon hade ju verkligen den inställningen att hon inte ville ha en relation till varken
någon. Ja, och ni hade ju verkligen ingen plats där.
Nej.
Alltså så här, det fanns inte ens en säng för er.
Nej.
Ville du och vår äldsta syster komma och besöka oss, då fick ni sova på soffan.
Ja, jag tror inte att vi fick
sova. Nej, men alltså så här, om ni skulle ha somnat sovit kvar.
Alltså, jag blev helt ledsen.
Ja. Nej, men det var verkligen, det fanns inte en plats. Och den här våningssängen, den var ju mest kvar för att när pappa, när han bodde liksom själv, då delade, när vi var hos honom så delade jag och lillebror då i rum. Och då hade vi våningssäng.
Mm.
Så det var den som följde med bara.
Mm.
Jag bara tänkte på det vi sa nu om att inte ta sig an ett bonusbarn.
Mm.
Jag vill bara klargöra att jag vet att alla kanske inte har samma förmåga eller samma förståelse, men så länge man vill och man försöker och gör sitt bästa så tycker jag det räknas. Sen om man lyckas eller inte, det är någonting annat.
Men
när man stänger den dörren direkt att jag inte är en bonusförälder, jag är bara liksom pappas tjej och ja, jag vet inte vad, då tycker jag inte att man ska.
Då ska man i alla fall inte bo ihop. För att jag
tror
att
nej, då ska man ha en vanlig relation.
Precis, för de hade ju kunnat fortsatt vara ihop men bo separat.
Ja, exakt.
Och så kunde de ha träffats när vi inte var med. Mm. För vi var verkligen bara där för 48 timmar.
Mm.
De timmarna kunde de väl spendera på separat håll då, i så fall.
Mm.
Så att det blev fel. Hela den grejen.
Men då hade du ju ändå den här tryggheten att luta dig tillbaka på när du kom tillbaka hem till din mamma och din bonuspappa och du bara kände värmen och kärleken. Precis. Därifrån. Så de kunde ju inte, denna pappas tjej kunde ju liksom inte skada dig på det sättet, för att du hade ju den kärleken som lyfte dig.
Mm. Och jag tror det var i den perioden som jag slutade åka.
Mm. Ja, men varför skulle man vela?
För att jag var för gammal liksom. Dels var jag för gammal tyckte jag att hålla på och åka. Men också att man inte kände sig riktigt välkommen. Mm. Det var ju bara mest till att jag åkte var väl för att få en paus. Alltså från småbarnslivet.
Mm.
Men, och också typ så här, ja, men man ville väl träffa pappa ibland. Mm. Så. Ja. Men det var ju inte något annat alls. Jag tyckte den lägenheten var lite cool också. För den var ju två lägenheter som hade blivit en.
Och en stor takterrass.
Ja, jättestor takterrass. Så att man såhär...
Ja,
ja, ja. Alltså, jag den lägenheten kan jag ibland kan tänka mig såhär, att bo i själv. Liksom, mm. såhär. Så jag gillade den så. Men det fanns ju som sagt ingen plats för en familj ordentligt. Utan det var ju hennes barn då.
Mm.
Som fick plats.
Mm. Tänk vilka kontraster.
Mm.
Hur olika det liksom kan se ut i alla sådana här ombildade familjer.
Mm. Alltså så länge man går in med ett öppet hjärta, mm. tänker jag. Mm. Sen att man är beredd på allt, det är man ju inte.
Nej.
Att ha svar på allt, det har man inte. Att veta vad man ska göra, det vet man inte. Men att i alla fall gå in med ett öppet hjärta om där är barn inblandade.
Men något jag funderar på om det var lättare för mamma att ställa om och säga eller ställa om familjen till bonus eftersom hon hade varit bonusförälder åt dig.
Ja.
Att det kanske också hon visste. Ja, men hon visste så att det kanske var lättare då att så här är det i en familj. Och för kan då min bonuspappa att att hon kunde få in honom på rätt spår.
Ja, jag tänker hon kanske kunde stötta på ett annat precis. Sätt för att hon själv hade upplevt
hon visste hur det var att vara på den sidan.
Precis.
Att vara den som var den nya som kom in. Och jag vet ju hur mycket hon fjäskar för er.
men hade ni en bra relation?
Mamma. Jag och Karolins mamma. Ja, alltså jag tycker inte vi har haft någon dålig relation. Däremot så kan jag väl känna att nej, men jag har aldrig riktigt känt att jag har tillhört dem.
Mm.
Jag har alltid känt att jag har varit mammas barn. Och det tyvärr klandrar jag min pappa för.
Ja.
För att det är så. Jag kan absolut inte klandra Karolins mamma. För så jag har aldrig känt att det är hennes fel att jag hade den känslan. Utan jag tycker mer det var pappas fel att han inte tog sig an mig.
Men ni hade ju också det problemet att när ni kom till oss så hade inte ni någon rum.
Nej.
För att
fast vi delade ju
med. Ja, men ja, för vi hade ett jättestort rum. För jag och vår bror delade ju rum. Och så hade mamma och pappa ett rum. Och sen fanns det inga fler sådana. Så att det blev ju också så här, det var ju vårt rum.
Mm.
Det var inte alla våra vi firas rum. Det Nej. Var ju mitt brorsans rum.
Mm.
Och sen fick ni liksom, ni fick ju typ tältsängen. Alltså det var ju verkligen så här. Så jag kan förstå att det inte är riktigt. Och sen så var ju ni också såna varannan helg. Typ, jag minns inte. Jag minns att ni var där på helgen.
Jag vet att det var varannan helg någon gång, men det var inte varannan helg jämt. Utan ibland gick det fler.
Så ni blev väl mer som gäster.
Mm.
Men det är fantastiskt att ni två har en sån nära relation.
Nu ja.
Ja, nu.
Har ni inte haft det hela tiden? När upptog ni er relation?
Förra året.
Ett år sedan.
Nej, men ja, det blev
alltså på riktigt för ett år sedan.
Jag försökte väl få, när du fick, dels bodde vi grannar ett tag, när du hade fått din yngsta. Kommer du ihåg, vi bodde ju där på torget. Du bodde med din yngsta.
Mm.
När det hade gått, nu hade någon paus eller vad det var från pappan.
Min äldsta menar
du? Ja, äldsta menar jag, förlåt.
Jag bara,
din äldsta.
Ja, men gud, så nej, det hade jag glömt.
Ja, och det var inte bodde, länge.
Vi bodde ju fan med dörrar mitt ja.
Och jag tror när du fick barn så ville jag ju vara en del av deras. Men sen så, eftersom vi inte hade vuxit upp ihop så blev det ju inte lätt att för någon av oss. Att skapa den här relationen. Och jag minns
det var inget naturligt.
Att så här, och så försökte jag igen när mellanbarnet kom. Och så föll det ur. Man kom på kalas och sånt såklart. Men det är ju inte som att vi umgicks. Men sen tror jag det blev mer efter att du gick isär.
Skilde mig.
Mm. Och det blev liksom... Ja, men det kändes som att det blev viktigare... Att vi var liksom, att vi kom och firade barnen och att man var en del av deras liv.
Mm.
Och jag kände också, sen flyttade vi till Stockholm, jag och min man. Och då blev det också så här, alltså, jag ville ju ta alla tillfällen att komma hem.
Mm.
Så då försökte vi ju komma hem till alla kalas och allt sånt där. Och sen så blev det när jag flyttade tillbaka till stan där vi bor. Att då började det mer, för du var ju typ den enda som var kvar.
Mm. Men sen tror jag också för mig, när jag skilde mig, så var det så helt plötsligt så viktigt för mig med min familj. För annars har man ju liksom sin familj. Men sen när man blir själv, då är plötsligt märker man ju och känner vad viktigt det är att man har människor omkring sig som stöttar. Och då tror jag också att... och då tror jag också liksom att det vart... Ja, men som med kalas, helt plötsligt vart det jätteviktigt att ha kalas för att barnen ska känna att även om jag... inte lever ihop med pappa, så kan vi ha kalas och vi har släktingar som kan komma och vill komma. Och...
vi är inte ensamma.
Nej,
vi har folk som älskar oss.
Ja, men precis. Mm. Och även hos pappan då. Att han tydde sig lite mer till sin familj under den perioden också. Mm. Och sen har det ju bara hängt i.
Mm.
Jag tror också mycket gör att Sebbe kommer bra överens med. Alltså, man har fått en helt annan relation, liksom alla. Precis.
Och sen ser jag min mans familj till exempel är väldigt tajt.
Mm.
Och jag vill ha den med min familj också. Men vi är så jäkla många. Mm. Alltså, de är ju 4. Och det är hans föräldrar, vi är gifta i liksom 35 år nästa år och sådär. Träffades när de var typ barn. Så att de har ju en relation på grund av det såklart. Medan min familj är mycket mer utspridd. Så man försöker väl liksom ta tag i alla trådar man kan.
Mm.
Så att det är väl det. Men det och är viljan att typ... jag tror det också. Så här, att vi vill ha en relation.
Mm.
Vi har inte förväntat oss att den ska bara existera. Mm. Utan när man började så här, dra i trådarna så drog det från båda håll.
Mm.
Det är inte bara ensam. Det är inte Ida som har tvingat sig in i mitt liv. Eller jag som har tvingat mig in i hennes liv. Utan man har liksom, båda har mött.
Mm.
Då förstår ni varför jag tycker det är så viktigt med barnens relationer i familjen. Jag har ju lyft det några gånger om det här att jag tror tricket hos oss har varit att de ska komma överens för att vi ska kunna funka ihop också. Kommer de överens så kommer vi överens. Kommer inte de överens, ja, då blir det ju skitsvårt liksom. Men där tänker jag ju så länge de har varandra, vare sig de är helsyskon, bonussyskon, det spelar ingen roll. De ska alltid veta att de är syskon och att de finns där för varandra oavsett.
Precis, och jag ser ju hela liksom, konstellationen av syskon. Alltså bonusbrorsan som kom in liksom från vänster, mina äldre systrar, min helbror och min halv lilla syster. Jag säger ju aldrig att de är halva. Nej. Eller den, det är ju allihopa. Syskon. Alla 5 är mina syskon. Och sen så hur de är där är orelevant. Förutom när folk kommer och bara, jaha, och det, nej, de är inte. Utan vi har samma pappa och så där borta är samma mamma. Och så här, för att folk vill förstå hur det sitter ihop. Liksom, att mina systrar är inte systrar med varandra. Liksom, förutom de äldsta.
Mm.
Så det är spännande. Men jag ser alla på samma.
Mm. Ja, så gör jag med. Och det är ganska häftigt tycker jag. Att det ändå har blivit så. För som sagt, vi har ju inte växt upp ihop egentligen.
Ni var mer som kusiner.
Ja, men ändå har man alltid haft känslan av att det här är mina syskon.
Mm.
Och det är ganska häftigt ändå. Mm. Jag tror att barn, alltså det är så enkelt för barn.
Ja.
Alltså det är så. Det bara är så. Det är vi vuxna som alltid krånglar till allt.
Nej, exakt. Man ska inte prata för mycket.
Nej.
Man ska bara göra.
Och det är väl också att man aldrig har gjort skillnad på barnen.
Mm.
Alltså så här, men som min bonuspappa, att han så här, tog oss under sina vingar. Precis som med sitt barn. Alltså det var ingen skillnad på oss 3. Och sen kom hans liksom första biologiska barn in i liksom familjeskapet. Och det var bara en till som skulle in under vingarna.
Mm.
Mm.
Det var inget konstigt. Han behandlade inte henne annorlunda. Eller sådär. Hon har ju fått en mer såhär, nästan ensam barns uppväxt. För vi flyttade hemifrån när hon var såhär 5 och 7 och så. Men hon har ju aldrig, jag tror aldrig hon har känt att hon inte har sina syskon att såhär, luta sig tillbaka på. Men det får hon stå för. Ja. Hon får väl höra av sig. Hon ser annorlunda på någonting, men det tror jag inte.
Nej. Ja, jag känner att luften håller på att ta slut i den här bilen.
Ja, men du, tack så jättemycket Caroline för att du ville vara med och för att du delade med dig.
Mm.
Det var väldigt
kul att få höra.
Väldigt roligt.
Ja. Och så roligt att få höra ifrån en vuxen liksom, som har varit med om
det. Ja, det kommer nog vara väldigt givande. Mm. Väldigt givande för mig i alla fall. Mm. Tänk liksom de gånger jag tvivlat på mig själv. Nej, nu gör jag nog ändå ganska rätt. Ja.
Behandla alla era barn lika.
Ja, så men jag tror det är lite nyckeln.
Ja,
faktiskt.
100%. Ja, och att man ska veta vad lika är.
Mm. Ja, precis.
Jag tror också att det är viktigt.
Ja, att man ska försöka inte göra skillnad på barnen, utan tänka att alla barn är mina. Men sen, och jag menar, man kan ha olika relationer. Det har jag till mina biobarn liksom. Mm. Men det är ändå mina barn.
Mm.
Så att man ändå liksom inte...
Du skulle inte lämna någon. Eller nej. Låta någon sova i hallen.
Nej, precis.
Ja, och framförallt inte vara rädda för att älska eller bry sig om sina bonusbarn för att någon annan inte ska bli sur. Eller, utan det är för barnen som man vill ge kärlek helt enkelt.
Ja.
Ja, men så köra hem från Jönköping.
Yes, nu åker vi hem.
Ja. Ha det!
Ha det bra!
Tack för att ni lyssnar på oss. Vi finns på Instagram och Facebook där ni hittar oss på Bonusmorsorna-podden,
Funkismorsan, Bonusmorsan
och Bonusfamiljeforumet.